Blomsterodlingen står mycket högt, och ofta ser man logur och verandor omspunna med de vackraste klängrosor. I allmänhet betjänar man sig själv, men några håller sig med tjänare, vanligen frivilliga från tredje sfären, vilka därigenom påskyndar sin utveckling. Deras sysslor är mycket lätta, och de hållas för övrigt som medlemmar av familjen. Villatomterna ligger vanligen tätt intill varandra och bildar stora samhällen eller villastäder med breda gator, gräsbevuxna gångbanor och en elektrisk spårvagn i mitten. Varje stad har sitt bibliotek, sina konsert- och föreläsningssalar, sina teatrar och kyrkor, alla i regeln uppförda av trä. Den religiösa kulten har här antagit renare former. Visserligen finnas också i denna sfär olika trosbekännelser och olika kyrkosamfund, men de ligger icke i strid med varandra, de trivas i god tolerans vid varandras sida. Även de olika nationerna, som i avseende på folkkaraktär och temperament här och lika så utpräglade som på jorden, lever här på fredlig fot med varandra. Några stående armer behövas icke, endast ordningsmän och väktare, vilka övervakar att ingen överskrider sin rätt eller tillfogar en annan någon orätt. Svårare överträdelser i detta avseende medför alltid en nedflyttning till en lägre sfär. Därför är det så lätt att upprätthålla ordning i sfärerna. I fjärde sfären visar sig även, som ovan är nämnt, en första tendens till sammanslutning de olika nationerna emellan i det gemensamhetsspråk, som här i någon mån börjar användas. En egenhet för fjärde sfären är, att hit komma regeln de, som på jorden dött i spädålder. Därför finnas här så många barnkrubor, barnhem och barnträdgårdar, där den ömmaste omvårdnad ägnas dessa de tidigt botryckta, vilka till en början även på astralplanet här och barn. Det förhåller sig nämligen så, att när människan dör där nere på jorden, så inträder hon i vår värld iklädd den astralkropp, hon burit inom sin fysiska kropp. Och som till en början alltid bär prägeln av eller utgör en trogen avbild av den kroppshydda hon avlagt. Dör hon som ett litet barn, är hon därför också här i vår, astrala, värd till en början ett litet barn, som behöver vårdas och hängnas. Hon kan vara en gammal ande, som genomgått en lång serie av jordeliv, men så länge hennes organ är outvecklade, verkar de hämmande, så att anden icke kan göra sina förmögenheter gällande. Alldeles som förhållandet är på jorden. Men den astrala kroppen är mycket bildbarare än den fysiska, därför växer barnet här i allmänhet mycket hastigare än på jorden. Mycket beror dock på den utvecklingsgrad anden uppnått. En hög ande, vilken dör som barn, genomgår här ytterst snabbt sin återstående barndom, astralkroppen formar sig lätt och lidigt under den starka vilja, som är en utvecklad andes särmärke. En utvecklad ande däremot kan här få genomgå en lång barndom, i det astralkroppen endast långsamt tillväxer och utvecklas. Den kärleksfulla vård han här får, är alltid ett värdefullt inlägg i hans daning till en god och fritsam människa. När individen är vuxen och kan lämna sitt barndomshem, dras han av sina böjelser och begär till den sfär, där han passar, till det hem han har beredd sig. En god och hög ande kan på en gång taga språnget över flera sfärer till en högre värld, en förbrytare natur dras nedåt till den lägre sfär, där han känner sig hemma. Det gemensamma behovet under uppväxten av en öm och kärleksfull omvårdnad har för en tid fört dem tillsammans i en sfär, som erbjuder härför gynnsamma villkor, och den tid de här får tillbringa sida vid sida, är av stor betydelse för den lägre stående andens etiska utveckling. Alldeles som förhållandet är i skolorna på jorden. Många är också de, vilka här ägnar sig åt världen av dessa barn, vanligen är det kvinnor, vilka på jorden längtat efter, men aldrig fått smaka moderskapets lycka, eller mödrar vilka tidigt blivit berövade sina barn. Här får de tillfälle att giva luft åt en moderskönhet, de under sitt jordeliv måste bära som en skrinlagd katt. Men här som överallt utövas en sträng kontroll. Ingen, som inte är ren, saktmodig och god, får vårda ett barn, och den, som visar sig ovärdig ett sådant uppdrag, blir genast skild därifrån. Ett barn anses viss mån heligt och behandlas därför av alla med den största ömhet. Det är en glädje att se, hur muntert småttingarna leka i sina trädgårdar och parker. Ofta tagar lärarinnorna dem med sig ner till jorden för att låta dem vara med på de utflykter i det gröna, som skolbarnen där nere får göra, då årstid och väderlek är och gynnsamma. Ett välartat barn kan också som belöning på ett kort besök få följa med sin lärarinna till en högre sfär, där denna har sitt hem. Om barn, när de dö, kommer till fjärde sfären, gör man sig gärna den frågan, vad är det som bestämmer vart en vuxen människa efter döden ska hamna? Det är i det föregående antytt, att det allenast är den etiska utvecklingen, som i detta avseende är av avgörande betydelse, men detta tar varit tillägg. Vart och en kommer i regeln först tillbaka till den sfär, varifrån hon gick ned. Där får hon till en början granska sitt senaste jordeliv och uppsätta en berättelse eller ett protokoll över sina handlingar och deras motiv. Först sedan detta är gjort, får hon intaga den plats. Hon under sin frihetstid kan hon i varje fall gå framåt i utveckling och stiga högre, till dess hon liksom upparbetat det förråd av erfarenheter från sina jordeliv, som hon för en sådan utveckling behövt. Sedan gripes hon på nytt av jordelängtan, ty hon inser, att det är i jordens skola hon har att hämta den ytterligare näring hon behöver, det är där hon måste genomgå en ny reningsprocess för att kunna stiga högre. Och så födes hon och ny som ett litet barn på jorden. Femte sfären. Naturen är i denna sfär mycket omväxlande och obeskrivligt vacker. Inom det jämförelsevis smala bälte den bildar på ömse sidor om ekvatorn, härskar en tropisk vegetation i yppiga former och färger. Men det finns också högländer av en vild skönhet och storslagna alptrakter med snöklädda toppar och brusande vattenfall. Klimatet är milt och angenämt, ingen besvärande hetta i låglandet. Ingen obehaglig köld i alpregionerna. En kortvarig vinter isbelägger sjöarna och breder sitt snötäcke över marken, men detta bidrager bara att förhöja naturens skönhet. Denna sfär kan betecknas som ett av de sköna konsternas eden. Hit komma, då de därtill är etiskt berättigade, de konstnärligt begåvade, som hava ett öppet öga för naturen. De tagar fram sina skissböcker och spänna sina dukar. De tecknar och måla, de frossar i färger. Här får de också den bästa ledningen i de artistskolor och konstakademier för målning och skulptur, som utgör denna sfärs stolthet och prydnad. Men det är inte bara målar- och bildhuggarkonst, som här idkas, även musik och dramatik har här sina akademier och tempel med lärare från någon högre sfär. Ofta givas stora konserter och ännu oftare goda skådespel. Dels klassiska stycken från jordens bästa repertoar, dels nyare stycken av framstående författare i sfärerna. Skådespelarna är ofta stora förmågor från sjätte eller sjunde sfären. När något nytt stycke uppföras, inbjudas åhörare från dessa sfärer till premiären. Goda författare och skalder står här högt i anseende, de bidrar i sin mån att trycka skönhetsstämpeln på denna sfär och göra den till en de fria konsternas republik. Härifrån utgår lärare i dessa ämnen till jorden och även till lägre sfärer, glada budbärare, som förkunnar skönhetens evangelium. Det säger sig självt, att livet i denna sfär bär glädjens prägel, men det är icke den nyra glädje med sina skarrande biljud, som ofta utmärker konstnärernas liv på jorden. Den är en stilla med andakt barad glädje, som jublar i tack och lov till honom, som är all skönhets källa. Något som också i väsentlig grad bidrager att göra livet i femte sfären glatt och angenämt, är den sport, som här i stor skala bedrivas. Vintertiden övas skidlöpning och skridskåkning, sommartiden bollspel, rodd och seglingen, tävlingar hållas, och pris utdelas, men ingenting får gå till överdrift. Det kunde av denna beskrivning tyckas, som om i denna sfär allt gäng ut på att sprida och njuta glädje. Så är dock icke förhållandet. Här uträttas också mycket arbete av annat slag, särskilt tillverkning av tunnare tyger, sisselering och andra finare metallarbeten Här blomstrar en storartad konstindustri. Allt fabriksarbete är emellertid mycket lätt, och den konstnärliga mödan är sin egen belöning. Det finns en genomgående princip i ledningen av sfärernas ekonomi, som i hög grad bidrager att göra livet här lätt och angenämt, och den lyder, att vart och en får ett visst mått av dagligt arbete, som blir mindre och lättare ju högre man stiger, är berättigad att få allt vad man behöver för att föra ett bekvämt liv, och därutöver även vad man av hela sitt hjärta längtat efter, och allt detta utan betalning, ty pengar finnas icke, de höra jorden till. Sfärernas fria samhällen hava, tack vare en mild försynsvisa anordningar, löst de sociala problemet på ett mönstergilt sätt. Här finnas inga fattiga, inga missnöjda. Alla göra sin plikt och åtnjuta därför av de styrande en riklig ersättning, i det de får allt, vad de rimligen kunna önska sig. Sjätte sfären. Denna sfär bjuder icke, beträffande landskapets former, på så rik omväxling som den femte, men är om möjligt ännu behagligare. Den verkar som en stor park eller trädgård, härudade avbruten av sedekransade bergpartier och idylliska insjöar. Naturen har slösat sin rikedom och människorna sin flit att forma henne efter sina skönhetsideal. Överallt möter man storartade parkanläggningar med terrasser, dammar och springbrunnar. Klimatet är milt och behagligt ungefär som i södra Italien, så att man även under den kallare årstiden kan plocka blommor i sin trädgård. De huvudsakliga näringsmedlen är päron, druvor och aprikoser. Här bor man i präktiga villor av trä eller sten, vanligen marmor, någon gång malakit, och till varje villa hör en trädgård, till de större, även en park. Detta gör att samhällena är om mindre tättbebyggda. De utbreda sig över en större yta, men har istället så mycket bekvämare och snabbare kommunikationer. De stora byggnadskomplex, man stundom ser på höjderna, är och vetenskapens högskolor och de kyrkliga samfundens stämpel, vilka ofta ligger sida vid sida, ett synligt uttryck för att vetenskap och religion här bästa samförstånd arbetar för samma mål, mänsklighetens upplysning och förädling. Man föreställer sig gärna, att i de härliga nöjder jag här skildrar, den religiösa känslan borde taga sig uttryck i en för alla gemensam tro men däremot svarande gemensam ritus. Att så icke är förhållandet beror av det individuella i människans kraft, när det gäller tillfredsställandet av hennes högsta trängtan, samhörigheten med Gud. Hon släpper icke så lätt sin en gång inslagna tankeriktning, allra minst sin religiösa åskådning. Liv efter liv har hon t.ex. tillhört den katolska kyrkan på jorden. Hon förblir då katolik även under sin frihetstid mellan inkarnationerna. Hon sluter sig tillsammans med likatänkande, och de bildar kyrkosamfund, som dukar den högst efter sina föreställningar och sina hjärtekraft, alldeles som på jorden. Men här i vår värld renas och förandligas så småningom hennes religiösa begrepp. Hon får lära sig inse misstagen i sin tro. Hon lär sig se på kättare med andra ögon. Och samma mån de olika kyrkornas läror sålunda reformeras, och den för de alla gemensamma grundvalen får framträda, komma de varandra närmare, och deras bekännare besjälas av förståelse och tolerans mot olika tänkande. I sjätte sfären har en sådan inre sammanslutning i väsentlig grad redan kommit till stånd, om också de yttre formerna ännu i någon mån skilja de stora kyrkorna från varandra. Det utmärkande draget för denna sfär är de vetenskapliga och religiösa studier, som här går hand i hand och med så mycket en framgång bedrivas under ledning av lärare från en högre värld. Här finnas de yppersta universitet, där undervisningen är inriktad på att uppdaga och utveckla vars och ens individuella anlag. Härifrån nedgå till jorden att där inkarneras många, som är ämnade att bliva vetenskapens pionjärer och religionens förkunnare. Det kan då tyckas underligt, att ännu så mycken splittring och intolerans är rådande mellan kyrkor och sekter på jorden och att där ännu så mycken villfarelse får gå och gälla för gudomlig sanning. Vi får då komma ihåg, att den, som går ned till jorden som lärare, om man också i sfären har fått den allra bästa undervisning, där nere föddes som ett litet barn, att hans intelligens insnöres i den fysiska kroppens bojor, och att han gradvis nödgas lära sig de läxor. Människorna under sekler formulerat och bevarat för att överlämnas från släkte till släkte. Det behövs en hög andlig kraft och ett stort personligt mod för att bryta dessa sekelgamla dogmer och låta framlysa det lilla ljus, varom man endast intuitivt har en aning från den undervisning han åtnjutit här uppe. Är det då underligt, om utvecklingen på jorden går så långsamt? Sjunde sfären. Vi har nu nått den sista och högsta sfären på det astrala planet. Här måste vart och en, innan han kan stiga högre, genomgå ett slags repetitionskurs av vad han lät under sin vandring genom underliggande sfärer. Alla hans protokoll över förgångna jordeliv måste avslutas och justeras. De överlämnas här till granskning av respektive ledare och förvaras sedan i stora arkiv. Anden har här att genomgå ett slags generalprov. Har han ännu något begär, som drar honom till jorden, så måste han gå ned i ett nytt jordeliv för att renas eller för att sona. Först sedan han i alla avseenden bestått sina prov och kommit till full klarhet över sitt eget väsen, sina egendomligheter och sina fel, får han flytta till en värld, som ligger ovan den astrala. Många dröjer här mycket länge, ända till flera sekler, innan de vågar taga det betydelsefulla steget in i en annan, alldeles ny värld, som är dem nästan lika obekant som den astrala världen är för jordemänniskan. Här har de det också i alla avseenden så härligt, de gärna kunde önska sig. Naturen, som även i denna sfär bär jordisk prägel, är av en idealisk skönhet. Det stoff, varav sfären är byggd, är i jämförelse med de övriga lättare och mera bildbart. För den, som från en lägre sfär första gången får komma hit som gäst, förefaller allting nästan genomskinligt. Naturscenarierna verkar mera som luftspeglingar än som verkligheter. Skönheten är så betagande, att han gärna utbrister, här är himlen, fagrar kan den inte vara, ljuvligar kan inte tillvaron gestalta sig. Det gamla talesättet att vara i sjunde himlen innebär en bokstavlig sanning, som säkerligen varit känd av de gamla, vilka stod i närmare beröring med landet hinsides. Nu har den fallit i glömska, varför uttrycket blivit en tom fras. Sedan vi blivit borgare i denna värld, är den emellertid lika så påtaglig och fast som någon av de lägre, emedan våra organ då undergått en motsvarande förfining och blivit stämda i samklang med naturen. Livet i denna sfär gestaltar sig i huvudsak lika som i sjätte sfären, blott att allting nått en ännu högre utveckling. Hit når endast de, som på jorden fört ett rent och osjälviskt liv. Många, vilka där haft en framstående ställning som statsmän, lärare, konstnärer och skriftställare, möter vi här, men också många, som stått lågt på samhällets skala, men i tysthet övat gott och i stillhet odlat sin ande. Här får de en rik lön för sina strävanden och sitt arbete. Men ingenstädes råder en dådlös vla, allt är liv och verksamhet. I denna sfär ligger hela astralvärldens huvudstad, sättet för det höga råd, som har högsta ledningen av alla underliggande sfärer. Härifrån dirigerar de med lika mycket kärlek som vishet och med den ovidersägliga auktoritetens makt alla de underlydande ledare och lärare i lägre sfärer. Över alla utövas en sträng kontroll, men alla vederfares också icke blott rättvisa utan även kärlek. Härifrån utgår många med uppgiften att på jorden inspirera goda och bildade människor till ett välsignelserikt arbete som författare, uppfinnare, ingenjörer, mecenater och så vidare, ja även för att själva inkarneras till ett nytt liv på jorden såsom mänsklighetens föregångsmän och välgörare. Från denna sfär lika som också från de närmaste underliggande, bedrives slutligen en mycket omfattande missionerande verksamhet i lägre sfärer. Det finns så mycket andlig nöd i världen, icke allenast på jorden, utan i ännu högre grad i astralvärldens lägre sfärer och allra mest i de ännu djupare belägna helvetena. Kärlekens bud, som är universums grundlag, den alla goda väsen med glädje och åtlyda, bjuder vart och en att efter måttet av sina krafter stödja, hjälpa och rädda dem, som i vrångt sinne vänt sig bort från Gud och våndas i självförvållat lidande, eller som gått vilse på irrvägar och famla i andligt mörker. Överallt behöva stödjande händer, en omvårdnad, kärleksfull vägledning. Denna hjälp räckes av otaliga varma hjärtan inom alla sfärer, men det är först sedan anden nått en viss utveckling, som man får kraft att uträtta de svåra värv, som här föreliga. Det är därför först från de högre sfärerna som någon missionerande verksamhet i egentlig mening kan utgå. Många är också de, som till stor del avstår från hemlivets behag för att gå ned i lägre sfärer och helveten för att där predika kärlekens evangelium. De har sina bostäder här uppe men sin dagliga gärning i någon lägre värld, som kan ligga hundratals mil härifrån, ett avstånd som de utan nämnvärd möda tillryggalägga snart sagt med tankens hastighet. Svårigheten är icke att färdas den långa vägen. Svårigheten är att intränga i den tunga, orena atmosfär som råder i den värld där de olyckliga hava sitt hemvist och att där kunna göra sig förnimbar. Det gäller för dem som t.ex. vilja nedtränga i det djupaste helvetet, att förtäta sin kropp med fluider ur dess atmosfär, för att kunna intränga i den vidriga dunstkrets som omger detta rike, och där göra sig synlig för den eller de olyckliga han vill uppsöka. Och vad detta betyder av rent kroppsligt obehag för en ande, som nått en högre renhetsgrad, kan man knappast föreställa sig. Ofta blir den, som ägnar sig åt denna kärlekstjänst, så infekterad av de giftiga utandningar han där möter, att han efteråt känner ett rent kroppsligt tillamående. Sjukdomar förekommer ju icke bland goda och lyckliga astralmänniskor, men det obehag de känner av beröringen med en så låg värld, verkar stundom som en feber i skelom och av övergående artikel. Och dock, vad är det kroppsliga obehaget mot det andliga lidande? Den kärleksfulla missionären erfar vid att se detta elände och höra all denna jämmer och så litet kunna uträtta för att hjälpa och lindra. Ofta mötes han av hån och bigaberi, ofta ser han sina varmaste bemödanden stranda mot apatisk slöhet eller halsstarrigt trots. Rökommentar, det vises också bra i onlinefilmen Astral City, Nosolar, det är lätt. Men inte ett arbete i det godas tjänster utan sin lön, och försorgen över de 99, som motstår hans kärleksfulla nitälskan, ger den hundrade, som man lyckas föra över gränsen till en drägligare tillvaro, den rikaste ersättning, ty förvisso är det ett sant ord, att det var det glädje i himlen över en syndare, som sig omvänder och bättrar. Högre världar. Vi har nu kastat en orienterande blick över astralvärldens sju sfärer och sett hur allting i denna värld om också i stigande grad av förfining bär prägeln av jordiska förhållanden. Naturen företer inom mineral, växt och djurriket alldeles samma typer som på jorden, samma metaller brytas och bearbetas, samma trädslag förekommer i skogarna, samma sädesslag odlas, samma blommor pryda fält och trädgårdar. Samma djurarter bidrar att förlena liv och skönhet åt naturen. Och även människan är såväl till sin yttre form som till sina levnadsvanor, sysselsättningar och behov av föda och sömn i huvudsak densamma, om också en stegrad utveckling i hög grad förfinat och föranligat dessa hennes yttre levnadsförhållanden. Men astralvärlden är ingalunda tillvarons högsta trappsteg. Långt därifrån. Ovan det astrala planet ligger ett annat. Det mentala, som i avseende på existensformer är lika så mycket subtilare än det astrala, som detta är subtilare än det fysiska. Och ovanför det mentala ligger andra plan, ännu mera förfinade, ännu mera andliga, indelade även de i sfärer, som betecknar nyanser av förfining av en materia, varav hela planet är byggt. Men om dessa högre världar äger jag icke någon närmare kännedom. Varför jag icke vågar mig på den vanskliga uppgiften att skildra dem. Jordiskt språk är också för fattigt för att ett sådant försök skulle lyckas. Det må i detta sammanhang vara nog att omnämna, att de finnas till. Jag stannar därför vid astralvärldens översta gräns. Om man härifrån spejar ut i rymden eller ger sig ut på spaning, för att upptäcka, vart den mentala världen är belägen, så blir man lika besviken som den jordemänniska, vilken, utan att ha fått sin astrala syn öppnad, söker utforska den astrala världen. Mentalvärlden är för astralmänniskan lika så oförnimbar som astralvärlden för jordemänniskan. Man har icke sinnesorgan att uppfatta de vibrationer, som kännetecknar en högre värld, än den man själv tillhör. Övergången från den astrala till den mentala världen är också förenad med en process, som i viss mån liknar den fysiska döden. Man avlägger den astrala kroppen och befinner sig sedan iklädd en mental kropp, som man burit inom den astrala, alldeles som man på jorden inom den fysiska kroppen bär både en astral och en mental kropp utan att i allmänhet ha en aning därom. Dessa olika kroppar är med varandra så intimt sammanvävda, att man icke ens från en högre synpunkt kan urskilja dem från varandra, men vid döden, vare sig den fysiska eller den astrala, utsöndras de beståndsdelar, som tillhör den lägre världen, och den närmast högre sträda då fram och gestalta den nya människan, som sedan tillhör detta högre plan. Då vi talar om en astral död, får vi emellertid icke därvid fästa samma begrepp av en plågsam och ful förvandling med åtföljande förutnälse av de avlagda beståndsdelarna, som utmärkar den fysiska döden. Långt därifrån, den astrala döden är en lätt och behaglig sömn, varunder förvandlingen äger rum, och den astrala stofthydda, som avlägges, dunstar bort som dagg för solstrålarna. Man kan då fråga, har den, som övergått till mentalplanet, låt oss kalla henne mentalmänniskan, sedan icke förmåga att gå tillbaka och göra sig förnimbar på det astrala planet? Jo, förvisso har hon en sådan förmåga och betjänar sig därav i stor utsträckning, vare sig för att uppsöka sina gamla vänner eller för att fullgöra något uppdrag som lärare eller ledare. Vi vet ju att astralmänniskan under vissa betingelser har förmåga att genom materialisation göra sig synlig på jordeplanet. För mentalmänniskan är det oändligt mycket lättare att ur den astrala atmosfären suga till sig de erforderliga beståndsdelarna till en astralkropp och behålla den så länge hon som gäst stannar i astralvärlden, för att sedan lika lätt avlägga den lånade dräkten, då hon återvänder till sin mentala värld. Däremot kan icke astralmänniskan annat än undantagsvis och för tillfället avlägga sin astralkropp för att göra ett besök i mentalvärlden, lika som på jorden endast sällsynta medier och ockult tränade personer äga denna förmåga beträffande astralvärlden. Ännu ett ord till sist rörande den väsentliga åtskillnad, som förefinnes mellan astralvärldens och jordens sociala förhållanden. Vi har sett hur astralvärldens invånare är och lika som sållade efter sin moraliska halt, så att de i etiskt avseende lägst stående stannar i den lägsta sfären, och hur varje trappsteg på den sjugradiga skalan nås allenast genom en motsvarande högre utveckling. Därav följer att varje sfär bärbos av etiskt avseende ungefär likvärdiga individer och att således alla störande element av moraliskt lägre stående är och uteslutna. Då därjämte lärare och ledare i regeln kommer från någon högre sfär, kan man förstå vilken trygghet och vila livet i astralvärldens högre sfärer måtte innebära. På jorden däremot är de människor av alla valörer blandade om varandra på ett enda plan i ett brokigt virvar, och alla går de med mask för ansiktet, som döljer vad de innerst har på hjärtat. Det är då inte underligt, att där uppstår så många slitningar och friktioner, så mycket split och strid. Men det är ju också där, som slipningen av karaktären försiggår genom friktionen mellan så många själviska intressen. Jordelivet är den hårda men nödtvungna skolgången. Livet i astralvärlden däremot är en ferietid, då man får vila ut efter jordelivets lidanden och mödor, tillgodogöra sig den inhöstade erfarenheten, genom att insmälta den i sitt väsen, och samla krafter till en ny brottning i materiens värld. Ty det är genom en serie av inkarnationer på jorden, som anden småningom höjer sig från vildans primitiva ståndpunkt till den ängels, som inte vidare behöver gå ned till jorden, emedan han kan fullborda sin vidare utveckling i högre och lyckligare världar, men som må hända av förbarmande kärlek ändock gör det, för att sprida ett ljus på jorden till ledning för sina efterblivna i dunklet trevande bröder och systrar. Hur underbart vist och kärleksfullt är icke hela universum ordnat efter lagar, som aldrig behöver ruckas, som aldrig taga miste om medel och som ofelbart leda till det stora målet, alla varelsers utveckling och saliggörelse. Må våra svaga tungor lova och prisa honom, som hängde på inte sitt murarlod, när kan murade världen. Avskanet av Rune Överby, ifed.2013 www.galaktik.no. Stoff som underbygger A.T. denna skildring kan vara riktig nog finnes i bland annat i Martinus-boken. Ven till paradis _